Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer, det är vår följetong kommunstyrelsens ärendelista. Och med mig har jag då följetongsförfattaren Mats Lindblom som sitter med mig idag. Vice ordförande i kommunstyrelsen som sakkunnig. Då börjar vi Mats, dagordningen för ert sammanträde. Vi spelar in alltså det här dagen innan det blir det. Kommunstyrelse. Så, på dagordningen står punkt 1. Kommundirektörens rapport december 2018.
Vi tar väl göra några nedslag där i alla fall. Det kanske mest speciella den här gången, det är väl att konstatera att vår kommundirektör själv, han slutar nu efter 9 års tjänstgöring i kommunen. Han går ju i pension här till våren.
Så att, du menar Bo Renberg då? Renman?
Bo Renman heter han.
Ja, just det. Förlåt.
Så att vi har ju då, eftersom det var ju känt, så har vi ju rekryterat en ny kommundirektör som heter Stefan Hollmark, som kommer att börja den 5 februari här.
Men förlåt att jag frågar, ska det inte vara så, som ett ärende på kommunstyrelsen? Det är väl de som tillsätter kommundirektören, eller har ni gått...
Rekryteringen sker faktiskt på delegation av kommunstyrelseordföranden, så att det är redan klart egentligen.
Okej.
Men han tillträdde i alla fall 5 februari, och det är kanske någon som känner igen hans namn. Han är nämligen vd för Täljekoncernen idag, alltså Södertäljes koncernbolag då, för alla deras kommunala bolag. Så att han är varmt välkommen hit den 5 februari. I den här rapporten så finns det ju också alltid en ekonomisk prognos, och så också denna gång. Vi ser att vi kommer att prognostisera ett minusresultat på minus 14 miljoner kronor i år då, vilket är hela 43 miljoner kronor under budget, så det är inte så lysande. Tittar man bara på verksamheterna så ligger de minus 64 miljoner kronor. Alltså 64 miljoner kronor under budget.
Får jag använda mig av finansminister Andersson, Magdalena? Är det tomt i ladorna?
Ja, det skulle behövas lite mer pengar till driften faktiskt, så är det. Som det ser ut nu.
Ja, det blir då ta lite extra knäck, Mats.
Så får det bli.
Så att det kommer in pengar. Så får kommunen fakturera. Vad var det om kommundirektörens rapport?
Ja, vi nöjer oss där tror jag då. Det finns så många ärenden. Så att,
Tvåan, särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts.
Ja, just det. Vi kör ju kommunplaner med 4-årsintervall då. Så att vi kommer ju ta beslut om en ny kommunplan för 2019-2022.
Man kan säga att det följer mandatperioderna.
Det följer mandatperioden, det gör det. Och vi har lite processförändringar här, så att vi har haft en hel del så kallade särskilda uppdrag i kommunplanen för 2015-2018. Vi tänker oss att ha betydligt färre sådana uppdrag i nästa kommunplan då.
Vem är det som får uppdraget?
Ja, det är ju förvaltningen egentligen som får uppdraget.
Ni ger dem.
Ja, just det. Kommunplanen är ett styrande dokument till förvaltningen. Nu tänker vi mer att uppdrag som har med en speciell förvaltning att göra, om det är något uppdrag i förskolan eller så, då skriver man det i den respektive nämndplan istället för det verksamhetsområdet. Så det blir lite mer delegerat liksom. Och därför är det så att om det finns uppdrag som ännu inte är färdiga då i förra kommunplanen, istället för att bara flytta över dem till nästa kommunplan, så kommer de istället försvinna och hamna i någon nämndplan istället. Så det är lite administrativt det här.
Kan man jämföra det här med, jag tror att det heter regeringsbrev, alltså regeringen skickar till myndigheter och verk, alltså det här vill vi regeringen att ni gör.
Kanske, jag känner inte tillräckligt hur den regleringen fungerar, men det här är ju liksom, det är det högsta styrande dokumentet vi har, det är ju kommunplanen. Så att särskilda uppdrag där, det är uppdrag som har en speciell tyngd faktiskt, så att det är ju viktigt att försöka prioritera dem. Så är det.
Då hoppar vi till 3:an,
ja.
Som säger fastställande av just kommunplan 2019-2022 med budget för 2019.
Just det. Ja, det här är då den kommunplan jag just nämnde. Nu ska ju den fastställas, och den kommer ju slutgiltigt då beslutas i nästa fullmäktige då. Men det kommer ju då passera kommunstyrelsen nu imorgon.
Men får jag fråga då, är det inte så också att ni tar något planeringsbudget i alla fall för 2020? Alltså ni har en rullande 2021?
Ja, just det. Det finns en budgetplan alltså även för de kommande 3 åren då. Inte bara 2019 utan även perioden 2020-2022. Det är riktigt, men det är det som... det är ju egentligen, alltså det är budget för 2019, det är egentligen det handlar om, de ekonomiska siffrorna. Resten är mer liksom estimat, prognos kan man säga då. Men det är ju här vi, den här budgeten baseras ju då på den här nya skattesatsen, som skatten har ökat om med 45 öre, så att vi kommer ju debitera ut 19,95 kronor under 2019 egentligen då.
Ja, och då räknar ni med ett resultat för 2019 på plus några miljoner?
Ja, resultatet ligger som tidigare kvar på 2%, vilket bör vara lite drygt 50 miljoner. Så det ligger kvar egentligen då.
Och är det skattehöjningen som går från minus 14 till plus 50, eller är det någonting annat?
Ja, utav de här, alltså vi får in cirka 55 miljoner på den här skattehöjningen då. Och då kommer vi direkt att fördela ut då 45 miljoner kronor till verksamheterna. Dels är det för att täcka då systematiska underskott vi har, samt att göra vissa mindre satsningar då. Vi vet att vi behöver lägga 8 miljoner kronor på grundskolan bara för att gå runt, men vi väljer att lägga 5 miljoner till då för att prioritera barn med särskilda behov då. Och det kommer vara ytterligare 5 miljoner nästa år, för läsåren skär ju på ett annat led än budgetåren då, så att vi kommer börja med 5 miljoner i höst och sen går vi på med ytterligare 5 miljoner till våren då.
Okay.
2020 till exempel. Det finns också satsningar på individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen, och vi lägger ett par miljoner på systematiskt miljöarbete också.
Och det som vi har varit bekymmersamt, socialförvaltningen, socialnämnden.
Ja, precis. Det är just de pengarna som går till individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Det är de två verksamhetsområden som har varit problematiska inom socialnämnden tidigare då. Så de får ju tillskott också.
Men det här du har predikat rätt många gånger, effektiviseringar.
Ja, det kommer också. Det kommer snarast öka i skala kan vi säga, effektiviseringen. Vi måste jobba mer långsiktigt, mer fördjupat med effektiviseringar. För att man kan ju se det som att skattehöjningen är ju snarast ett symptom på att vi inte har jobbat tillräckligt med effektiviseringar de åren som har varit. Nu måste vi så att säga fördjupa det arbetet.
Då håller vi tummarna, för vid dagsänden blir det ju vi medborgare som får betala kalaset.
Ja, just det. Vi hade ju 10 miljoner kvar där. Vi sa att vi placerade ut 45 miljoner. Ja. Men då behåller vi i en demokratibuffert 5 miljoner kronor ifall det skulle vara så att vi har ofullkomligheter i befolkningsprognoserna. Mm. Och det är på ekonomichefens begäran. Och sen har vi också sparat 5 miljoner kronor till kommunstyrelsens förfogande. Vi har ju haft ganska bråttom att göra den här budgeten, så vi vill ha en liten reserv ifall det är någonting vi helt enkelt har missat som vi då kan använda under året.
Okej, vi håller tummarna. Fyran. Mm. Reviderad renhållningsordning, avfallsföreskrifter i Tyresö kommun.
Ja, det har varit lite förändringar i miljöbalken står i handlingarna här, så att därför måste man då revidera avfallsföreskrifterna i Tyresö kommun. Vi behöver kanske inte gå djupare än så på den här frågan egentligen.
Nej. Femman då, information om bytespunkt Gullmarsplan. Jag gissar att det har med kollektivtrafiken att göra.
Ja, det är ju så att man ska ju bygga en ny tunnelbana i Stockholm. Och här på Söderort så berörs vi på så sätt att linje 19 idag som går från Hagsätra in mot stan, den kommer ju göras om från en grön till en blå linje. Och sen kommer det vara stationer på Södermalm, Östra Södermalm då. Och det här påverkar ju då bytespunkt Gullmarsplan, för man ska ju, ja, det blir omfattande arbeten där under många års tid faktiskt. Så att konsekvensen blir att kapaciteten här på bussterminalen vid Gullmarsplan kommer att begränsas avsevärt under ganska många år faktiskt. Så att vi i Tyresö här kommer att få lära oss att åka till lite alternativa målpunkter förutom Gullmarsplan. Några kommer säkert att byta i Skarpnäck, andra i Hökarängen. Och så kommer det säkert förstärkas med trafik från Tyresö direkt till Älvsjö och så. Och det kan finnas ytterligare åtgärder i alla fall. Det är inte så känt än egentligen, men det här kommer pågå mycket längre faktiskt. Så.
När börjar det?
Jag vet faktiskt inte exakt när det börjar. Det är inte så långt borta faktiskt i alla fall. Vi får väl information om det i alla fall.
Ja, vi ska försöka hålla reda på det. Det blir ditt ansvar.
Jag tror att var en kommer märka av det faktiskt. Så det kan bli lite jobbigt faktiskt i omställningen här, tror jag.
Okay.
Det är inte mycket vi kan påverka från kommunens sida egentligen.
Nej, det är väl en landstingsfråga?
Ja, det är ju SL. Ja. SL har ansvar för det här.
Sexan då, trafikstrategi för Tyresö kommun.
Mm. Det här var ju uppe redan på förra kommunstyrelsen egentligen, och då valde vi att bordlägga ärendet. För vi har inte riktigt i all den här allt som har hänt i politiken här, och vi kanske inte riktigt hunnit sätta oss in i den här trafikstrategin. Så att vi vill göra förvaltningen rättvisa här genom att faktiskt titta på det här ändå ordentligt innan vi tar beslut om det. Jag misstänker att det här kanske blir bordlagt även imorgon egentligen.
Men i grova, vad handlar det om?
Ja, alltså målet är att vi i Tyresö ska styra om mot hållbara transporter. Det handlar egentligen om framkomlighet, alltså vår trafikinfrastruktur, vägar och möjligheter för kollektivtrafik, kanske kollektivkörfält, cykelvägar och så.
Okay.
De trafikplatser och rondeller vi har eller borde ha, helt enkelt.
Mindre klimatbelastande trafik?
Ja, både mindre klimatbelastande men också ökad framkomlighet och ökad säkerhet också för trafikanter.
Du, här kommer ett, jag tror om du får rätta mig, men jag tror man kan säga 7, 8, 9 är väl något liknande. Exploateringsavtal med bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö, SPG. Ja, vad är SPG för någonting?
Ja, du vet.
Ja, då hoppar vi det. Och sen 8, marköverlåtelseavtal med Sveab fastigheter i Tyresö AB. Tillhörande detaljplan Granitvägen. Det var samma som 7:an tillhörde. Mm. Och 9:an antagande av detaljplan Granitvägen. Ja, men då kan man väl säga att den gemensamma nämnaren var Granitvägen.
Just det är en ganska omfattande detaljplan här för Granitvägen där man tänker sig förtäta ordentligt här. Alltså det kommer att byggas över 400 nya bostäder här längs Granitvägen och mot Bollmoravägen då, i de bergssluttningar och sånt som finns där och även på befintliga parkeringsytor då. Och det är egentligen 3 olika aktörer som agerar här för att bygga på 4 områden, varav det är 3 av de områdena som ingår i den här detaljplanen som kommer antas imorgon. Och 2 av aktörerna nämndes här de tidigare. Dels är det ju Sveab fastigheter då, som tar över mark. Det därför finns ett marköverlåtelseavtal med här. Och så finns det också ett exploateringsavtal med bostadsrättsföreningen. De äger redan sin mark då. Bostadsrättsföreningen Solhöjden då. Som låter bygga på sin egen mark då. Sen finns det en 3 aktör också. Det är ju då Pingstkyrkan helt enkelt. Som kommer att bygga en ny kyrka. Aha. Nere vid Bollmoravägen. Och även massa bostäder.
Får jag fråga upplåtelseformerna?
Det är nog lite blandat här egentligen.
Ja.
I de här områdena. Så att jag har inte riktigt koll exakt på vad som är var här för dagen.
Då hoppar jag till 10:an då.
Mm.
Arrendeavtal för båtklubbar.
Just det. Ja, det finns hela 10 arrendeavtal här som är uppe för beslut. Med olika båtklubbar i kommunen.
Kan man säga hur mycket dyrare blir det för dem?
Ja, det blir en del dyrare faktiskt, i alla fall på sikt. Vi har ju sett det att de avgifter som Tyresö kommun tar ut upp för arrendena är väsentligt lägre än i angränsande kommuner. Så att det här är delvis då är en justering då att lägga avgifterna på ungefär samma nivå som i övriga kommuner runt omkring här.
Ni marknadsanpassar er.
Ja, så kanske man kan säga då. Så det kommer att kosta ungefär 750 kronor per båtplats. Och lika mycket för en uppställningsplats på land i någon viss storlek då. Och det kommer ju naturligtvis slå direkt på de avgifter som medlemmarna betalar till båtklubbarna. Det är väl mer kostnader än så här som klubben har också. Men det här är själva arrendedelen av kostnaden då. Men det här kommer trappas upp under ganska lång tid, en 5-årsperiod då.
Alltså det är om 5 år det blir de här 750?
Ja, just det. Man trappar upp gradvis från 250 upp till 750. Så det blir ingen chockhöjning direkt.
200%? Är inte det chockhöjning?
Ja, men det går ju i alla fall under 5 års tid. Ja. Det har varit väldigt låga arrendeavgifter.
Men ökningen är stor.
Ja, just det. Och sen ser vi så att alla kommer inte få det här på en gång heller därför att de här avtalstiderna löper lite på olika tider så att det är en successiv process det här. Vart efter avtalen då?
De gamla avtalen.
Tickar ut va? Så kommer det nya. Nu är det 10 avtal på en gång här men det finns fler avtal som kommer under åren som kommer också.
Men då vet de vad de har att vänta sig i alla fall.
Ja just det.
Ja, 11, överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommuner.
Nu är det så att Storstockholm, alltså den här organisationen bland alla Storstockholms kommuner egentligen. Det hette Kommunalförbund Stockholms län tidigare, nu heter det Storstockholm bara. De har tagit fram ett förslag till en överenskommelse som gör att det ska egentligen underlätta för människor som bor i särskilt boende, typiskt äldreomsorg då, att de ska kunna flytta mellan kommunerna. Och då ska kostnadsansvaret då ligga kvar i den kommun man så att säga börjar sitt boende i. Av vissa anledningar så tycker socialförvaltningen här i Tyresö att det här är inte riktigt bra timing för det här. Jag misstänker att de tror att det kommer att driva kostnader just nu då. Egentligen är den här en väldigt bra deal egentligen, så att jag tror att på sikt så kommer vi nog att gå in i det här överenskommelsen i alla fall. Men just nu var det inte moget för det.
Okej. Då tar vi 12:an. Integritetspolicy.
Ja, vi har pratat tidigare här om GDPR, den här reglerna som ingår i den här nya dataskyddsförordningen då. Och det gäller att hantera personuppgifter mycket mer rigoröst än tidigare egentligen för myndigheter och så. Och därför så ser kommunen över sin integritetspolicy för att det ska vara i linje med det här som gäller för GDPR egentligen.
Det är mer än internt det, alltså, ja, det är att ni sköter det.
Ja.
Eller tjänstemännen får ett verktyg, det här har vi ju rätt oss efter. Och 13. Nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämnd, vad gör de, tänker man då?
Ja, just det. Ja, det finns i alla fall överförmyndare.
Ja.
Och sen, och jag gissar att de har att göra med såna saker som utse god man och bevakat god män sköter sig och inte förskingrar pengar och sådana saker.
De som har tillsynen till gode män och annat förvaltarskap då. Mm. Ja, och då finns det överförmyndare till det. Och det här är nämnden då som hanterar det. Och det här är ju, det är ganska få ärenden, så där har vi bildat ett sånt här kommunförbund egentligen, alltså på Södertörn, för att ja, det ska vara lite lättare att köra det här. Så att det finns ju många kommuner som har gått ihop redan, det är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Och nu får vi en ny medlem i den här kretsen, även Salem har bestämt sig för att gå med. Och då måste man ju fixa med reglementerna och så att det passar nu när vi blir en sjätte kommun också. Så det är inte svårare än så egentligen.
Då går jag till 14. Ansvar för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare under perioden 1 januari 2019 och längst till och med 31 maj 2019. Det jag känner igen det där lite grann. Har vi inte haft de här cigaretterna och det?
Jo, vi har haft upp det där förut faktiskt. Nu är det så här, alltså, precis som på förra punkten så finns det, är det vettigt att samordna det här mellan kommuner så att inte vi liksom drar hela paketet själva då i varje kommun. Och det finns någonting som heter Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. De har vi säkert pratat om tidigare också i olika sammanhang. Och nu är tanken det att även det här ansvaret, just som handlar om alkohollagen, tobakslagen, elektroniska cigaretter och så, att det ska föras över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Och det kommer att göras då senast 31 maj 2019. Men fram till dess så kommer ändå kommunstyrelsen ha kvar det här ansvaret då. Så att det handlar egentligen om att flytta ansvaret till det här kommunförbundet, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Då hoppar jag till 15.
Det kan du göra.
Återrapportering av ordförandeuppdrag samt antagande av strategi för minskad ungdomskriminalitet.
Just det, det här är ju viktigt alltså. Det här är baserat sig på att kommundirektören fick ett uppdrag av kommunledningsutskottet för drygt ett år sedan då. Att hitta en strategi för att motverka och förebygga ungdomskriminalitet egentligen då. Och den är nu framme. Den återrapporteras. Det finns en strategi framme alltså som här återrapporteras egentligen då. Och då ska vi anta den här strategin i tanken då också.
Kan man sammanfatta med några korta ord vad strategin går ut på?
Ja, alltså det fanns fem huvudpunkter här va. Först var att man ska då minska brottsbenägenheten. Alltså det är verkligen till källan av det där. Se till att inga brott begås egentligen då. Och då måste man hantera det här med missbruk, droger, gängkriminalitet och ja, den hantering då. Alltså det förebyggande arbetet då. Sen också det här med att stärka den formella och informella sociala kontrollen. Och det formella är att man har närvaro av polis och väktare i någon mening då. Men också den informella sociala kontrollen är att vi vuxna då ska vara mer närvarande. Det handlar ju om föräldraransvar, det handlar om såna här föräldravandringar och sånt då. Att man överhuvudtaget är närvarande på stan på ett annat sätt då. Den tredje punkten var att försvåra själva genomförandet av brotten. Och då är det liksom en riskmedvetenhet hos allmänheten som behövs då. Samtidigt som vi då från politikens sida kan jobba med utformningen av de offentliga miljöer så att de känns och är trygga i någon mening då.
Är det bara sköna ord eller?
Nej, det här gäller ju upp till bevis. Alltså det här är en strategi. Så en strategi i sig gör ju ingen skillnad utan det gäller att leva efter den och ta
rättiga beslut. Ja, det är så jag menar. Sen. Är det inte bara så man ska visa upp strategin men har man några förhoppningar om att
det... Ja, det har vi, annars skulle vi inte jobba med det här. Så det är ju konkreta saker som står här. Så det, man kan ju ta del av handlingen här också. Men sen, de sista punkterna var att också om det nu ändå blir ett brott, då ska man så att säga lindra skadeverkningar av det så att man kan ge professionellt stöd till de som har, till brottsoffren helt enkelt. Då. Och också jobba det här med vittnen och vittnesstöd i den änden då för att få brottslingar dömda.
Alltså jag hoppas att det går bra naturligtvis, men ibland hör man massa tjusiga ord produceras.
Ja, det produceras säkert många tjusiga ord. Det svåra här är ju förstås liksom att sätta någonting i verket på riktigt som gör skillnad. Och sen är, men sen är det också det här trygghetskänslan, det är ju mycket en känsla egentligen. Då. Så att man måste jobba med att minska den här obefogade, kanske många gånger rädslan för brott egentligen. Bemöta det med fakta och sådär och sen peka på vilka platser som faktiskt är trygga och otrygga då. Rent faktabaserat.
Ja. Jag håller tummarna.
Ja.
Alla vill vi ha en tryggare miljö.
Ja, definitivt.
Det vill så, ha. Då har vi 16. Återrapportering av ordförandeuppdraget tryggt att ta sig fram i Tyresö.
Det adresserar lite det här med trygghet också då. Och att ta sig fram, det handlar ju också om att röra sig liksom från punkt A till B. Så det har lite med trafik att göra, säkerhet på den biten då. Men också det här med trygghet och oro, upplevd kontra... verkligen någon mening då. Vad kan vi göra i det offentliga rummet och så? Hur kan vi göra våra gång- och cykelvägar säkrare? Hur kan vi få dem att känna säkrare genom att fler människor vistas där? Till exempel, vi blir ju ofta trygga av varandra egentligen. Mm. Så att det kopplar lite till andra av dem, men det är också trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder.
Har ni någon sån där statistik hur många ungdomar lagföres varje år i Tyresö? Ja, men hur ska ni veta om strategin är framgångsrik?
Ja, det är rätt. Det är en bra kommentar där. Alltså, man måste ju ha någon mätvärde här, va?
Ja.
Jag känner inte till sådana siffror, men det är en klok synpunkt. Att, alltså, hur mäter man att någonting har blivit tryggare eller bättre? Eller brott och så. Eller brott så finns det ju säkert statistik på det. Då.
Ja, men det gäller ju att ta fram det då. Så relevant statistik.
Ja, just
så
att, precis.
Inte sådana här webbpaneler som de har nu inom... partisympatier och
partiledare. Nej, det är svårt att veta vem det är som svarar på dem egentligen. Ja. Man ska tolka det.
Då går ett till 17. Mm. Svar på revisionsrapport om kommunens projektstyrning.
Mm. Då och då har vi ju såna här revisioner om kommunens verksamhet i något avseende. Nu tittar vi på en annan led lite grann. Det är liksom då projektstyrning egentligen. Och det är liksom hur kommunen driver projekt och hur vi har kontroll över våra investeringsprojekt egentligen då. Tyvärr, den sammanfattande bedömningen är ju här att vi inte har tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av de här typerna av investeringsprojekt. Då. Så de har lämnat en rad, de är alltså revisionsbyrån i det här fallet, de har lämnat en rad rekommendationer till kommunstyrelsen. Och nu finns det ett svar på de rekommendationerna som vi då förväntas anta egentligen här. Och det bygger ju, det är liksom en tidplan för att komma till rätta med de brister som finns då. Egentligen. Och vi kanske ska nämna någonting om bristerna också, tror du? Eller?
Ja, det får man inte fler röster på.
Det får man inte fler röster på. Ja, men jag tycker att det är ändå viktigt att poängtera för att det här är en sak som jag tror är en del av den här effektiviseringsåtgärderna vi kan göra. Att jobba med projektstyrning, det är ganska stora pengar det handlar om när vi rör som investeringsobjekt liksom då. Och det gäller ju att vi måste ha systematiserat styrgruppsarbete med tydliga beställningar. Vi måste samordna våra controllers och man måste samverka mellan förvaltningar, ha samsyn mellan förvaltningar. Riskanalys är väldigt viktigt här också. Sen hur man verkligen följer upp kostnader så att det inte drar iväg och sånt där. Så det finns mycket saker att göra egentligen. Det gör det.
Då går jag i alla fall till 18 nu.
Ja.
Då blir det inrättande av hållbarhetsutskott samt ändring av namn från miljö- och samhällsbyggnadsutskott till stadsbyggnadsutskottet.
Mm. När vi började förra mandatperioden då hade vi ett miljö- och samhällsbyggnadsutskott. Sen så blev det så att de jobbade med frågor som bara egentligen kom från stadsbyggnadsförvaltningen, för vi gjorde en omorganisation. Då bytte vi aldrig namnet på utskottet, men vi tänkte att det är dags att göra det, så det får heta stadsbyggnadsutskottet som då jobbar mot stadsbyggnadsförvaltningen. Men det viktigaste är kanske ändå att vi inrättar ett nytt utskott som heter hållbarhetsutskottet. Och där tänker vi oss hantera dels alltså driftsfrågorna i kommunen, alltså vatten, avlopp, renhållning, trafik, gatapark och sådär. Men också det strategiska miljöarbetet ska rymmas inom hållbarhetsutskottet. Vi håller just nu på att utforma liksom, gränsdragning mellan de här utskotten och så.
Ja, det är kanske ganska viktigt med tanke på det, vad ska jag säga, missmod som börjar sprida sig, speciellt inte kanske mest i den yngre generationen. Vad är det för framtid vi går till mötes?
Ja, det måste ju råda bo på. Det ska vi inte vara missmod för. Det går ju att jobba med saker. Det ska vi göra här nu. Därför inrättar vi ett nytt utskott för att få lite fokus på de här frågorna.
Jag menar mer också att det måste ju, den informationen vad ni uppnår måste ju nå ut också, så att vi skapar lite framtidstro.
Ja, självklart. Det ska vi göra. Mm.
Det blir ditt ansvar, Mats.
Ja, delvis mitt i alla fall. Det finns andra också, ja.
19. Riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltning.
Just det. Ja, det här är mer en administrativ fråga egentligen. Det handlar om arkivhantering och rutiner för det. Liksom. Så det kanske inte borde oroa så mycket om egentligen.
Nej. 20. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Det är väl lika...
Ja, man gör ju översyn av delegationsordningen då och då. Alltså,
vem som
får göra vad och kommunstyrelsens vägnar och sådär. Och just det faktum att vi fick ett till utskott här gör att vi bara av det skälet måste revidera delegationsordningen. Ja. Men det var andra ändringar också.
Jag hoppar till 21. Mm. Dokumenthanteringsplan för kommunens styrande och stödjande verksamhet.
Mm.
Administration,
lite GDPR igen här faktiskt. Så att,
jag går till 22.
Det kan du göra, ja.
Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
Ja, just det. Och det här är såna här färdigförhandlade avtal egentligen som har en massa kryptiska fackliga förkortningar. OPF-KL18 och så vidare heter de. Jag känner inte till exakt innehållet här. Det är också mer en administrativ sak, men det handlar egentligen om att det är hyggliga villkor för de förtroendevalda. När de
ska också få pension.
De ska också få pension, och omställningsstöd är också intressant när man då har haft ett tyngre förtroendeuppdrag och sen avträder det av någon anledning. Då har man ett stöd under en tid efter det för att kunna hitta ett nytt jobb helt enkelt.
Men samtidigt ska man ju också säga så här, du kan inte bli uppsagd för att du tar ett politiskt uppdrag.
Nej, det kan man inte bli. Alltså, kommunallagen säger att man har rätt till tjänstledighet för politiska förtroendeuppdrag. Det är helt riktigt.
Så det är ju inte så att varenda förtroendeval som förlorar ett val blir arbetslös?
Nej, men de som är tyngre poster, där man kanske jobbar mer än halvtid då, och då är det en omställning verkligen. Då måste man ju sätta sig ut på en ordinarie arbetsmarknad igen. Och då är det ju schysst att ha en omställningsperiod. Alltså.
Då tar vi 23. Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022.
Ja, vi har ju politiska sekreterare i Tyresö som är så många andra kommuner. Och det är tidigare har vi haft uppe något ärende som talar om hur många politiska sekreterare varje parti får. Och det har ju kopplat till hur stor man är egentligen. Och det kan ju variera från, de största partierna har ju två heltidstjänster, alltså Moderaterna och Socialdemokraterna. Medan de minsta partierna här har ungefär en halv eller 0,7 heltidstjänster då. Och allting däremellan. Och det här är liksom anställningsvillkoren för det som vi ska besluta om. Vi behöver kanske inte säga så mycket om det.
Nej. 24. Val till kommunstyrelsens utskott 2019.
Just det. På senaste fullmäktige här så valde vi nya nämnder och kommunstyrelsen då. Och det här är så att säga i nästa led då, så de organ som har underliggande organ, i det här fallet kommunstyrelsen, vi har ju då tre olika utskott. Och de väljer vi till själva då i kommunstyrelsen för nästa mandatperiod. Så att nu ska det väljas då 9 stycken ledamöter och ersättare till vardera kommunledningsutskottet, stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet respektive ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Och men det är det ärendet handlar om.
Ja, det är interna saker. Ja. 25. Val till beredning för medborgardialog och integration, kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet 2019.
Mm. Den här första medborgardialog och integration, den beredningen, den ligger också under kommunstyrelsen, och där väljer man på samma sätt som för utskotten då, nio ledamöter och ersättare. Sen har vi också de här råden, pensionärsrådet och funktionshinderrådet. Och där har vi då en politiskt tillsatt ordförande. I övrigt så består det här av representanter för organisationer som har att göra med pensionärer och funktionshinderfrågor.
26. Mm. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen december 2018.
Ja, också administration. De beslut som då tas på delegation enligt den här delegationsordningen ska också anmälas till kommunen. Redovisas alltså, och det gör de här.
Ja. Och avslutningspunkten då, 27. Kommunstyrelsens meddelanden december 2018.
Just det, och det kan ju vara lite diverse handel. Jag brukar ju nämna någonting här. Det som mina ögon föll på här var granskningsrapporten för hemtjänst i kommunal regi. Och då har vi anat att det finns en förbättringspotential. Och den här rapporten sätter ju fingret på det också. Och jag tror att precis som det då finns förbättringar att göra i hemtjänstens i kommunal regi, så finns det i många andra verksamheter också. Så att jag tror att vi får se fler granskningsrapporter eller i alla fall genomlysningar av de verksamheter vi har i kommunen under året som kommer.
Du, då ska jag tacka dig Mats, men innan vi avslutar vill jag säga att du är ju en effektivitetsivrare.
Så är det.
Ja, jag kan tala om för dig att förra träffen vi hade om kommunstyrelsen senare, då hade vi 4 ärenden och det tog 24 minuter.
Ja.
Nu har vi klarat av 27 ärenden på 32 minuter. Mm. Vilken effektivitetsförbättring.
Ja, visst är det. Ja. Det är fantastiskt.
Du har det här att peka på.
Ja,
allt är möjligt.
Ja, allt är möjligt.
Okay. Då tackar dig Mats. Hörs en annan dag.
Mm, tack.
Ni har hört Mats Lindblom berätta vad som är på gång i kommunen i form av den dagordning som finns för kommunstyrelsens sammanträde den 4 december. Jag tackar er för att ni lyssnade. Vi hoppas vi hörs senare. Hej!